Som skytt har jag alltid riktat min båge rakt upp och siktat mot högre mål. Att förena mina djuriska sidor med det mänskliga har varit medfött. Det är bara resan som har intresserat mig. Vid millenniumskiftet gjorde jag en kortare resa i alkoholens tjänst. Trots min kunskap om alkoholens verkningar lät jag mig förledas en gång till. Kanske var det den andliga friheten att få resa dit jag ville, bort från alla tidigare måsten som drev mig att släppa taget. Efter sammantaget nästan 25 år ihop med 3 kvinnor och barn blev jag ensam. Huset tomt. Inga barn. Inga kvinnor. Ingenting alls. Var då jag började ett nytt liv. Tillsammans med cyberkvinnor och alkohol. Det slutade med ett skengifte men icke prästvigd präst. Det var galet. Så galet det någonsin kan bli. Denna period raserade jag mitt förtroende för barnen som aldrig tidigare hade sett mig full. Boken är från början en skrift till dem som en förklaring på vem jag är, var jag kommer ifrån och vad jag har gjort. Och det som från början var tänkt som en hemmagjort häftig 3 exemplar slutar med musikproduktion och en bok. Återigen har jag styrt livet i den riktning jag vill. Jag vill vara musiker och författare ett tag. Den resan startade jag vid millenniumskiftet med att jag skrev låten Maria till min äldsta dotter på hennes 18-årsdag. Då tog jag mitt andra och sista nykterhetsbeslut i livet. Min mormor. Min mormor föddes i Tallinn, Estland, i en bondefamilj. Hon gifte sig som ung av djup kärlek och fick 2 barn. Min riktiga morfar hämtades av ryssarna 1939 och lär ha skjutits några veckor senare i Tallinn. Han var officer i den estniska armén och givetvis ville ryssarna eliminera allt motstånd. Ryska soldater trängde sig in hos mormor och höll familjen som gisslan i väntan på att min morfar skulle komma hem. Mormor kunde se morfar komma upp mot huset där de bodde, men kunde inte varna honom att soldaterna stod i hallen och väntade på att få gripa honom. Hur min mormor kom i kontakt och lära känna min nya morfar är höljt i dunkel. Vi vet att hon fick möjligheten att fly till Sverige med honom, vilket skedde under mycket dramatiska omständigheter 1944. Min mor har berättat hur de flydde längs gatorna i Tallinn ner till hamnen. De fick hela tiden springa in och gömma sig i portuppgångar när bomberna briserade runt om den. Men båten med min mormor, mor, morbror och vår nya morfar klarade sig med en hårsmån att gå under. Eftersom det alltid har varit mycket hemlighetsmakeri runt vad min morfar arbetade med och min mormor inte berättade hela historier, står det mig fritt att spekulera i hur allt hängde ihop. Min mormor pekade ofta på en bokhylla med rader av pärmar. Hon talade om för mig att där fanns det material som var mycket speciellt och att ingen skulle få lägga beslag på det. Tyvärr försvann det i samband med min mormors död. Morfar var, vad man antar, en av den dåvarande presidentens marionettministrar. Konstantin Päts har ansetts och anses ännu idag som en ultranationalistisk president. Vi vet att vår morfar arbetade som en av presidentens rådgivare. Vi vet också att morfar besökte Adolf Hitler vid något tillfälle för att, som det berättades, försöka rädda tillbaka estniska statsskatter. Det var först efter Sovjetunionens fall som president Päts fick en riktig begravning. Det blev en storstilad tilldragelse och min mormor fick en inbjudan att gå i det främsta ledet. Hon var givetvis mycket stolt över detta och upplevde det säkert som en upprättelse. I en videoinspelning från begravningen som dock inte jag har filmat kan man då och då skymta en elegant dam i pälshatt, min mormor. Då jag funderar över det jag vet om dessa tider i vår historia undrar jag mycket över delar som numera starkt har kritiserats. Bland annat har Maj Wechselmann haft sina teorier om både ryska ubåtar och president Päts. Jag kommer ihåg att i den spiongruppen jag var verksam spekulerades det ofta om var hon hade fått pengar till sina sovjetvänliga filmer. Eftersom man trodde budgeten från TV-huset knappast kunde räcka. Mer om spioneriet i kapitlet Ungdomen del 2. Jag kan ha en viss förståelse för